Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Nytt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes.
Ja, kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Første punkt opprop.
Ja.
Pascal Engman.
Ja, der var han, ja.
Bra, veldig bra. Kyrre også. Velkommen, Pascal.
Stort takk.
Du kanskje ikke så kjent for det norske publikummet.
Nei.
Men du også en ganske ung forfattere, sier man det i svensk? Forfattere?
Ja. Ung vet jeg ikke, men forfattere.
Du jo ganske ung. Du ganske ung. Hvor gammel du?
35.
Ja, nettopp. Du har skrevet en bok som heter Enkene, som akkurat kommet på norsk.
Ja.
En thriller.
Ja.
Som veldig spennende.
Takk.
Jeg har akkurat lest den ferdig i sted. Om en... ja, det jo en planlegging av et terrorattack i Stockholm.
Exakt. En svensk så kallad lyxeskort överhör planerna på ett terrordåd ombord på en lyxjakt i Medelhavet. Kan man väl säga.
Kan man. Och så ballar det på sig som vi säger i Norge då.
Vadå?
Det ballar på sig.
Ja, sen blir det som det blir.
Ja, det blir och så blir det ja, dramatiskt och spännande och allt. Men säg lite om alltså vi jag pratar ju med hurdan alltså gästen har det. Hurdan har du det just nu?
I livet. Jag är småbarnsförälder. Jag drack väl för första gången igår på väldigt länge så jag är lite lätt bakfull. Hemma hos Alex Schulman som har varit gäst här tidigare.
Ja, Alex Schulman, ja. Är det kompisar?
Ja, men det kan man säga. Vi är ju författarkollegor som har delat arbetsplats kan man säga eftersom båda satt på en restaurang. Får man säga restaurangens namn? Det är inte public service
regler. Nej, det är bara så.
Taverna Brillo i Stockholm.
Brillo?
Ja.
Okej.
Så där satt vi, har vi suttit i 4 år och tittat på varandra och pratat då och då. Och vi är sådana sammisar nu så att vi har nycklarna till restaurangen till och med.
Oj.
Det är bara han och jag som har det, förutom personalen.
Så det går in där när det vill och sätter det?
Ja, tar lite kaffe och skriver och sådär.
Så det hörs härligt.
Ja.
Kaffe, ja, inte någon öl eller något sånt?
Nej, vi måste ju skriva. Man måste ju tyvärr ha någon sorts arbetsdisciplin. Så igår drack vi tillsammans, men annars brukar vi dricka kaffe tillsammans.
Du var på middag hemma hos han?
Ja.
Bara dere två eller?
Nej, det var fler där. Jag vet inte om de... Jerka Johansson kanske.
Ja,
bonusfamiljen.
Och ja, han är väldigt... Ja.
Otroligt skicklig. Sverre Gudnason. Duktig.
Ja.
Ja, det var lite så här, konstnärer ska jag väl säga.
Kunstnär.
Musiker, skådespelare och författare.
Ja,
flest skådespelare.
Okej, okay. Men jag har sett fullt han på Instagram och han är väldigt glad i att laga mat, virker det som.
Ja, han kallar sig själv köttguden.
Ja, riktigt köttguden.
Ja, jag kallar honom flintastekskungen.
Ja, riktigt, det är inte så gift.
Nej, men det var inte han som lagade maten.
Det var inte
han. Nej, men det han lagar ser ju gott ut. Jag har inte smakat det själv så jag kan inte ge en sanningsenlig bild av hur maten smakar. Men han är duktig på att få det så gott ut.
Ja, det är bra, det är det viktigaste. Ja. Hur sent blev det?
Inte så, jag gick först av alla ska sägas, så att mitt förlag kan vara stolt över mig. Jag gick vid 12.
Oh ja, men det är ju grejt.
Ja, jag skulle upp vid 5 sen så att.
För du skulle hit till Norge för att snacka om boken.
Ja.
Hur är det att vara i, hur tänker jag på det som sker i Europa? Hur är liksom stämningen i Sverige om dagen?
Till skillnad från er är vi inte ett NATO-land, så det är väl det mesta debatten handlar om, den offentliga debatten i alla fall, om huruvida vi ska gå med i NATO eller inte.
Ja. Är det man snackar om?
Ja, just nu. Och sen såklart fasansfullheterna som sker i Ukraina.
Ja, men är man liksom ängstlig? Är man rädd? Går runt där? Eller hvordan är det?
Ja, men jag skulle nog säga att det är en ganska ovan situation för Sverige och svenskar att liksom vara så nära en konflikt här. Ja. Och det är klart det påverkar ens vardag. Man sitter och kollar nyheterna från Ukraina väldigt mycket och man, ja, man pratar om kriget väldigt mycket.
Ja. Är du rädd? Är du ängstlig?
Jag är inte rädd, men jag har väl en... Man har blivit lite mer allvarlig, kanske skulle jag säga. Ja. Lite mer dyster, skulle jag säga. Sen så ansökte jag faktiskt till... Eller anmälde mig till det så kallade hemvärnet. Jag vet inte vad det heter på norska.
Ja, hemvärnet, ja.
Ja. Ja, och det var många svenskar som gjorde.
Oh, ja.
Och det är kanske bra för... För liksom sammanhållningen i landet.
Ja, så du, man melder sig till att vara en slags hemvärnssoldat?
Ja, exakt. Så att man får, man, jag antar att man får någon slags krigsplacering i så fall sen om det väl skulle behövas.
Men har du varit och fått gevär och...
Nej, nej.
Uniform och så?
Nej, nej, nej. Jag har anmält mig. Ingen har hört av sig, så jag vet inte om de vill ha mig.
Och nej, så du har inte fått någon tillbakemelding?
Nej, nej. Jo, jag har fått tillbaka att jag ska komma på intervju och sånt. Men jag har, inte blivit, jag har inte fått... Jag tror inte de kommer sätta någon vapen i min hand.
Det borde,
nej, det tror jag inte.
Vad ska du göra då?
Ganska bra på att laga mat. Jag får laga mat med Alex.
Ja, det är det. Du kan vara en sån mästerkocker.
Ja.
Okej, okay, så du själv... Men du säger att du har ett litet barn?
Ja.
Ett?
Ett barn.
Ja.
11 månader.
Och jag så lite.
Ja, så liten. Så jag är så trött.
Så trött, ja. Så du är egentligen i en sån bubbla, du?
Nej, den är jag väl utanför. Jag har hunnit skriva 2 böcker sedan han kom. Och vi har rest till Chile och varit där i 3 månader. Så jag är inte kvar i bebisbubblan. Men det är klart att hans liv är väldigt mycket annorlunda än vad det var tidigare.
Väldigt mycket om han?
Ja. Ja, han är ju liksom chefen nu.
Men sa du att du han var 11 månader, sa du?
Ja.
Vad heter han?
Benjamin.
Benjamin, ja. Och så har du skrivit 2 böcker på den 11 månaderna?
Ja.
Hur har du fått det då?
Idéerna.
Nej, hur har du klart att skriva 2 böcker på 11 månader?
Disciplin. Och sen är det ju det roligaste jag vet att skriva också.
Okay.
Jag skriver ju varje dag. Jag går upp på morgonen vid, ja, nu går jag upp vid 6, men jag behöver inte skriva direkt. Men jag skriver ju mellan 8 och 1 varje dag, oavsett om jag har en bok att skriva på. Och nu när man är familjeförsörjare också så tänkte jag, då får jag klämma ut med en extra bok också. Så den har ju släppts i Sverige till minne av en mördare som handlar om den här magiska sommaren 1994.
Ja, det är en som inte har kommit på norsk.
Den har inte kommit på norsk.
Nej. Vad är det, också krim eller thriller? Eller?
Det är krim som jag skrivit tillsammans med en vän, så att det var inte lika mycket arbete som när man skriver helt själv.
Nej, okej. Okay.
Så... Men jag vet inte om den kommer komma ut på norska faktiskt.
Nej.
Vi får se.
Du får spöra förlaget ditt.
Ja, exakt.
Okej, okay, men du, den boken här, för jag tänkte, när man, hvordan føles det? Og liksom, det spiller jo på terror, ikke sant? Mange som er redde for terror. Ikke nå så mye da, for nå er man redde for så mye annet.
Ja, det har hendt så mye siden jeg skrev den der boken, tyvärr. Pandemien, kriget i Ukraina, framfor alt, kanskje.
For det å liksom skulle være, bli redd, man blir jo litt spent, og det er jo litt skummelt. Føles det litt rart?
Ja, det var mange som sa at jeg ikke borde skrive om islamistisk terror, for at det var et emne som ikke engasjerade så mye. Men tvertom skulle jeg si, jeg fikk veldig, veldig mange lesere og veldig liksom, stort interesse kring boken når den släpptes. Och sen var det väl något som låg mig som svensk ganska varmt om hjärtat. Eller varmt om hjärtat låter fel, men jag påverkats mycket av det terrorattentat vi hade i Stockholm den 7 april 2017. Och det var mycket därför jag skrev boken.
Vad var det igen?
Drottninggatan.
Ja, vad skedde då igen?
Kom en man, en terrorist, och körde in med en lastbil bland människorna på Drottninggatan som är en väldigt liksom, folkmyllrande gata i centrala Stockholm.
Ja, han körde ned folk.
Ja.
Hur många var det som döde?
Jag tror det var 5 personer.
Ja.
Och väldigt många skadade.
Var det någon islamistisk terror eller?
Ja, exakt.
Det var det.
Ja. Ja. Så det var därför jag liksom jag ville skriva om just det ämnet.
Ja, för det har haft det. Vi har ju inte haft egentligen vi i Norge, vet du. Vi har bara haft den andra sidan alltid på sig.
Ja.
Nej, för men det nå om dagen så är ju inte terror det man tänker på.
Nej.
Är det, jag vet inte om det är bra eller inte, men det är i alla fall, är nästan som man savner tiden hvor terror var det farligaste man visste.
Ja, alltså det var känns sjukt nog kanske som en mer oskuldsfull europeisk tid i alla fall. Ja. Vilket är hemskt att tänka sig, för jag tillhör en generation som tyvärr har liksom vuxit upp med hotet från den islamistiska terrorn. Men sen är det ju så att de islamistiska terrororganisationerna och IS, de kraftsamlar ju just nu, det vet man ju. Till exempel i Al-Hol-lägret i norra Syrien så vet man ju att de går in där och faktiskt dödar folk som har bytt sida eller folk som har vänt sig mot IS.
Och jag håller de på med det där nere nu?
Mm.
Ja. Väntar lite krigen i Ukraina över då så ska de börja...
Nej, det hoppas jag inte, men vi har ju bara i Sverige så var det 300 personer som reste från Sverige till IS, vilket är på många sätt obegripligt som svensk, som skandinav, som europé, att förstå hur man kan liksom vända det samhälle som vi har byggt upp här, som på många sätt är ett väldigt bra, öppet, tolerant samhälle, i ryggen, för att istället åka ner och mörda och våldta och plundra oskyldiga människor.
Men går folk i Sverige, bortsett från när det inte är pandemi och sånt, är man rädd för islamistisk terror eller terror i
det? Nej, men det tror jag. Jag tror att just de här åren vi nämnde, som i backspegeln känns lite oskuldsfulla,
ja,
vilket de inte var egentligen, men de har satt sina spår, och med rätta, för terror, det är ju terrorns syfte också, just att påverka oss i vardagen, att vi ska vara rädda, att vi ska påminnas om den här konflikten som terroristerna hela tiden vill se och underblåsa.
Mm.
Så det skulle jag säga att de har lyckats med, tyvärr.
Ja, så man går där en existerande frykt på en måte?
Ja, alltså när jag går på Drottninggatan idag så vänder jag mig fortfarande om. Jag har inga hörlurar i.
Är det sant?
Ja, det sitter väldigt djupt psykologiskt. Jag var ganska nära platsen där det hände också. Jag satt på ett kontor på Birgalsgatan, vilket ligger ganska nära. Det är märkligt.
Löpte du ned och så på? Eller var...
Nej. Alla satt ju kvar på kontoret. Man fick ganska snabbt reda på vad som hade hänt och sånt.
Ja.
Och sen minns jag, det jag minns framförallt i de här långa kolonnerna av människor som går på Stockholms gator. Alla kollar ner mobilen eller pratar med varandra.
Ja. Var det, satte det sig liksom i kroppen din att du kände den sån?
Ja, verkligen.
Ja, verkligen.
Just det här känslan av overklighet, att det här händer inte oss, det händer på andra platser i världen, men det händer inte i Stockholm.
Ja.
Och sen när det väl händer så är det så surrealistiskt. Och man är så fruktansvärt rädd, och det börjar spridas rykten, och det var rykten om att det var folk som stod uppe på tak och sköt i centrala Stockholm. Och just det trodde jag inte skulle hända, just när, eller ryktespridningen. Man förstår inte hur stark människors rädsla är när de börjar sprida de här ryktena och folk tror på det och det går från mun till mun och sådär.
Ja.
Så det påverkade mig. Ja, det var spännande att se, låter fel, men det var någonting nytt, någonting väldigt skrämmande.
Intressant på en måte att bara dricka kaffe alltså. Och det är ju liksom som det är nu också. Hvordan reagerar jag nå med krigen, hvordan takler jeg,
ja, exakt.
Hva har jeg godt av, hva har jeg ikke godt av, hvordan er jeg når jeg er redd, for eksempel.
Hur er du, har du gjort lumpen, gjør man lumpen her i Norge?
Nei, var det?
Lumpen, altså verneplikten.
Ja, nei, jeg var ikke det, jeg var sivilarbeider som heter, at jeg hadde en sånn...
Hva fikk du gjøre da? Eller du får ikke berette det uten å døde meg, kanskje?
Jo, det kan jeg gjerne for berette. Det var radio, nærradio.
Ah.
Så det var sånn jeg begynte egentlig karrieren min i.
Ah, ok.
Nei, så det var ikke noe tøft på den måten. Nei, jeg gikk lumpen, hva du kalte det?
Lumpen kalles det i Sverige, verneplikten, når man gjør sin militærtjenestegjøring. Liksom.
Ja, ingenting sånn. Jeg er jo en litt sånn lett skremt type, så jeg er jo veldig... jeg må unngå alle nyheter. Ikke alle, men mesteparten av nyhetene. Det blir for mye. Også.
Har det alltid vært så, eller er det noe som har kommet på senere år?
Det har kommet til senere år, og jeg tror det har med barn, mine barn, å gjøre. Aha. Fordi de er små, og jeg vet ikke... ikke sant? Den største redselen er jo at man ikke kan beskytte dem. Mm. Det er liksom det verste. Har du kjent noe på det? At du blitt mer redd for sånne ting etter at du fikk barn?
Ja, jeg var... Nå er han jo ikke særskilt rørlig av seg. Han kan knapt gå. Men det, redan innan jeg fikk barn så tvekade jeg på om jeg ville ha barn just av den anledningen at... Det måste vara att leva i konstant terror, liksom,
ja.
Eller konstant skräck.
Mm.
Att ha, det är som att liksom ha ett organ ute på gatan som går ut och går. Eller ute och går.
Mm.
Och när man har fler barn så är det som att man har liksom hjärtat här, njurarna där. Man har hela sin kropp ute på gatorna som man... och man kan inte beskydda dem liksom mot allt. Så det är ju såklart, det låter väl klyschigt kanske, men det är klart det är ens största skräck att något ska hända ens barn.
Mm.
Men jag gjorde faktiskt, jag gjorde inte heller värnplikten. Jag blev ratad hos psykologen.
Vad är ratad alltså?
Ratad, neglected, eller så, bortvald.
Ja, avvist.
Avvist.
Vad gjorde du det? Så det har värneplikt egentligen?
Vi hade det då. Jag är inte så ung. Jag är 35.
Ja, ja.
Så jag fick mönstra som alla andra. Och sen fick jag väldigt bra resultat på allting. Så jag skulle få bli befäl.
Oh, ja.
Och då blev jag väldigt glad. Och sen skickade de in mig till psykologen. Så frågade han, har du provat några droger någon gång? Och så berättade jag att jag hade rökt marijuana.
Ja.
Och då sa han, då får du inte göra lumpen för då kan du få en psykos.
Oj, sa han det?
Han sa det. Och då hade mina kompisar som hade gjort betydligt värre saker, de fick vara med, men inte jag. Det kanske var ett svepskäl från honom också. Han kanske såg att jag inte höll måttet. Men det var anledningen psykologen uppgav i alla fall.
Ha, det var gyldig grund för att bli avvist.
Ja, tydligen.
Var du besviken då, eller var du...
Nej, för jag kom in med inställning att jag inte ville göra det. Ja, det var... Och sen när det gick bra på testerna tänkte jag, men vad fan, jag har ändå inget bättre för mig de närmaste åren. Jag kan lika gärna göra lumpen. Men sen blev det inte så. Så åkte jag till... Varför åkte jag till Magaluf och blev bartender istället?
Vad gjorde du det?
Ja, istället.
Ja, det var något annat då?
Ja, det var... Grejen var att jag var ihop med en tjej som lämnade mig för en bartender.
Just det.
I Grekland. Och då bestämde jag mig för att jag skulle bli den värsta, svinigaste bartendern vid hela Medelhavet. Så då tog jag en sån här bartenderutbildning och åkte till Magaluf och var där 3 månader bara. Så det var ingen lång bartenderkarriär jag hade. Och jag är den sämsta bartendern i världshistorien. Jag kan knappt göra en screwdriver.
Ja.
Vilket är liksom apelsinjuice och vodka, tror jag.
Ja, tror jag.
Men ja, det var min bartenderkarriär. Min misslyckade militära karriär som ledde till min bartenderkarriär.
Okej, okay, och så drog du tillbaka till Sverige efter det?
Ja.
Och så blev du ett världsjournalist?
Ja, jag kände väl att jag hade någon sorts liksom förmåga eller talang för att skriva. Men jag hade ingen journalistisk utbildning, det var fortfarande inte. Så jag skrev ihop en krönika, en text som jag skickade till varenda jävla redaktion i hela Sverige. Och en liten tidning sa, du kan få komma på en intervju, men jag tror inte att det kommer ge någonting, sa chefredaktören då, Rickard Frank, som han hette. Ja. Och sen hyrde jag en bil och åkte ner till Skåne. Ja, jag döpte Vanessa Frank efter honom, för han gav mig sen mitt första jobb.
Ja, det är huvudpersonen den serien din.
Exakt, ja. Vanessa Frank.
Mm.
Men så när jag kom ner dit så pratade vi lite och sa han, nej men tyvärr, det kommer inte gå att anställa dig för att du har ingen utbildning. Det blir problem med facket och så. Så frågade han, men var i Malmö bor du? För han trodde jag bodde i södra Sverige. Så frågade han, nej men jag bor i Stockholm. Så frågade han, har du åkt 60 mil för att prata med mig bara? Ja, det har jag. Ja, men då fick jag ett jobb åt dig, sa han.
Oh, ja.
Så på den vägen, det var så jag blev journalist.
Men du jobbat efter vart i Expressen och sånt, gjorde du inte det?
Ja, sen efter ett år så blev jag värvad till Expressen. Och då jobbade jag där i 5 år.
Som nyhetsjournalist? Eller vad?
Nöje främst och sen nyheter. Jag gjorde ungefär som du. Jag satt och gjorde långa intervjuer med liksom, olika offentliga personer. Skådespelare, journalist eller författare och... Ja. Regissörer och sådär.
Ja, för en podcast eller bara video eller?
Nej,
skriv. Ja, okej. Hvordan var det då? Hvordan var det livet?
Otroligt roligt, men också otroligt slitsamt. Att jobba på en kvällstidning är ju... Alltså, det är en speciell värld. Jag kan ju sakna den fortfarande, men jag saknar inte tempot. Att alltid behöva jaga nyheter, att alltid liksom vara alltså, i tjänst, vilket man var... Men det var ju, man lärde sig otroligt. Men jag tänkte på det när jag var i Oslo senast, när jag kom hit idag. Det var liksom, jag blev hitskickad för att intervjua Bruce Springsteen. Mm. Samtidigt som jag ska träffa Bruce Springsteen så sker det ett mord på en svensk kvinna i Grönlycka. Heter det så?
Nej.
Nej, okej. Okay. Något område i Oslo.
Grönland kanske?
Jag vet inte. Något område i Oslo.
Grönlycka.
Ja, så heter det.
Ja, Grönlycka.
Så där var jag, pendlad liksom mellan... Polishuset, Springsteen, intervjuade grannar. Det var liksom, man visste aldrig var man skulle vakna upp i världen när man gick upp morgonen. Och det kan jag sakna.
Ja, men det är samtidigt lite slitsamt eller? I längden?
Ja, det är det ju. Samtidigt, ja det är slitsamt, men man får också en jävla arbetsmoral och... Ja, arbetsmoral ska jag säga.
Men varför slutet du?
För att jag skrev min första bok redan innan den gavs ut i Sverige så såldes den till 8 länder tror jag.
Ja.
Och då kände jag väl att ja, men jag kanske ska prova på det här med att vara författare. Och här sitter jag.
Ja. Och det är det du har inte, det har du varit sedan.
Ja.
Ja. Och hur är liksom, ja, du sa det lite så att dagarna dina nu, du står upp och så skriver du någon timmar och så that's it.
Ja, numera tar jag hand om min son liksom från klockan ett kanske.
Ja.
Och sen, så man lever ett väldigt mycket mer inrutat liv idag. Men förr var det ju, jag skrev 3-4 timmar och sen kunde jag gå runt i Stockholm och bara kolla på folk eller sitta på ett café eller äta en middag. Det var ju, det är väl det som är därför man blir författare också, för den här enorma friheten. Jag kan åka 3 månader iväg till Chile och skriva mitt i liksom den nordiska vintern.
Ja, för det har du gjort nu?
Ja, jag gör det varje år. Förutom under pandemin då, för då var jag tvungen att vara hemma ju.
Ja.
Men 3 månader om året så åker jag till Chile, i norra Chile, södra Atacamaöknen, och sitter där och skriver i mitt hus.
Ditt hus, men alene eller med?
Med familjen.
Du tar med familjen?
Ja.
Okej.
Alltid. Min pappa är från Chile, så vi hade ett hus där som jag och min syster nu har köpt.
Det ser helt rådejligt ut.
Ja, det är så här, en olivlund och sen är det berg bakom. Så det är en väldigt bra utsikt. Om du vill försöka skriva någon bok en gång så rekommenderar jag... Du kanske har skrivit böcker, det vet jag inte.
Ja, inte sån böcker.
Ja, men utsikten tycker jag är så otroligt viktig när man skriver. Att kunna titta upp från det man skriver på och bara se något vackert och sen dyka ner i dokumentet igen.
Är det ett lite glass med liksom någon vin där då? Eller en...
I början. Nu har det blivit så här... arbetsskadad att jag, nu måste jag vara fullt fokus, men min första bok skrev jag under ganska stor inflytande av vin.
Det gjorde jag.
Ja, det gjorde jag.
Ja.
Absolut.
För det är nog med den känslan av att vara liksom lite sån Hemingway-aktig.
Ja, men du, jag är klyschan. Min första bok åkte alltså till en liten fiskeby i norra Chile med liksom pelikaner som patrullerade himlen, små fiskebåtar, och sen satt jag och drack vin och skrev. Så här i efterhand är jag förvånad över att det ens blev en bok med tanke på mitt höga alkoholintag då.
Ja, så du var beruset stort sett hela tiden?
Ja, 90% av tiden.
Ja, ja. Men icke denna boken här är helt edru.
Nej, och det kanske är därför den är bättre än min första.
Okej. Nej, för det jag tänker på, för jag är också författare, jag skriver tv-seriemanus.
Ja, vad roligt.
Ja, så det är ju lite av det samma. Jag är också nå om dagen 100% fri då.
Men du, kan du dricka medan du skriver?
Kanske ett glas.
Ja, ah, det är så?
Ja.
Okej.
Okay. Jag har inte gjort det så mycket då.
Säger du?
Ja, säger jag. Det är sant det faktiskt.
Ja, jag tror det. Jag tror
ja, det. Ja,
det, det blir ju faktiskt sämre. Man önskar, jag tror inte att Hemingway drack så mycket när han skrev heller. Som det berättas. Eftersom, ja, men som skrivande person vet man att man måste ha hjärnan ganska skärpt när man skriver.
Ja, man må det alltså.
Tyvärr.
Ja. Men oavsett, den friheten är ju väldigt deilig, men följer du någon gånger, som jag självklart gör då, savner du, och ja, där är de kollegorna ute sammen och det fällskapet då som man plötsligt inte har.
Nej, jag tycker tvärtom att jag har mer rikt socialt liv nu.
Okay.
Inte sen jag fick barn då, men innan jag fick barn i alla fall. Det är nog den största skillnaden med att vara journalist och författare. Det att när man var journalist och satt på en middag så blev man alltid ifrågasatt. Varför publicerar ni det här? Mm. Varför skriver ni så här? Men när man är författare så är alla så jävla trevliga mot den.
Oh ja.
Det är liksom, det är en helt annan värld. Folk är nyfikna, artiga, frågar hur många länder är utgiven i? Ja, vad spännande, vad skriver de?
Okay.
Och när man jobbar på Expressen som en kvällstidning så vill folk bara liksom debattera. Så jag umgås mer med människor idag när jag slipper stå till svars för Expressens publicistiska idéer.
Ja, riktigt. Alltså du trivs bättre ute bland folk som författare än som journalist.
Det gör jag.
Ja. Så du är ensam Hemingway-ish författare på dagen och så social type på kvällen?
Ja, försöker.
Ja. Ja, det är det.
Men sen är jag ju ganska introvert också, så jag har inte ett rikt socialt liv, ska jag säga.
Och du har det?
Nej, jag har inte det. Jag är ju väldigt... Det är väl de flesta i vårt yrke, tror jag, är introverta. Man får... Ja, men definitionen på att vara introvert är att man får energi av att vara ensam.
Mm.
Och det får jag verkligen. Jag får ju energi när jag sitter och skriver och är ensam. Liksom.
Hvordan är det att resa runt så som du gör nu? Snacka med mig och folk. Är det slitsamt eller...
Alltså, det är klart att man är lite trött i slutet av dagen, men man skulle vara ett jävla dumhuvud om man klagade över det. För att det är, liksom, det är det största privilegiet en människa kan få, att komma till ett land att du sitter och intervjuar mig om min bok, det ska jag bara vara glad för. Det finns ingenting jag kan klaga på över det, över att det är jobbigt att resa eller jobbigt att vara författare. Det är fan bara roligt. Det är ett yrke jag rekommenderar alla.
Håll på den tanken eller følelsen.
Ja, det ska jeg gjøre.
Ja, ja. Ok, Pascal, vi skal legge vekk din bok for nå, Enkene.
Ja. Skal du si? Får bare fråga, kan man kjøpe snus i Norge?
Man kan kjøpe snus,
ja. Ni snuser her i Norge.
Ja, vi snuser på faen. Ja,
jeg ble redd at jeg gjorde noe olagligt her, men det var bra.
Nei, bare kjøp på. Ja. Vi har i Norge så har vi ikke sånne fine farger på snusboksen, vi har alle er sånne militærgrønne,
aha.
For at ikke folk skal bli fristet av de fine
aha.
Boksene til å kjøpe.
Ja, hvilken fin tanke om norske myndigheter. Hvor funker det da?
Jeg vet ikke.
Du sa at ni snusade som fan, så det funker ikke så bra.
Ikke 100%, folk har ikke sluttet å snuse. Så det ikke noe stress i Norge. Ok, men da går vi videre til denne boka. Ok, hadde du en sånn bok, eller mine klassekamerater?
Jeg hadde konstigt nog samlade jeg på bokmärken, men jeg hadde aldrig en sån där klasskamratsbok. Men jeg hadde et bokmärksalbum, minns jeg, vilket jeg var väldigt rädd för att visa för de andra killarna i klassen. För det var ju mest tjejer som hade bokmärken, men...
Bokmärker, alltså som markerar i boka hvor du
är... Ja, men du vet sådana änglar som man kunde ha... Det finns inte längre.
Nej.
Ingen lyssnare under... 30 kommer förstå vad vi pratar om.
Nej men är det samma som vi kallar för glansbilder är det?
Ja men det kan nog vara. Det kan vara änglar ja, och sånt.
Och katter och
ja, exakt. Såna samlade jag på.
Och gjorde det?
Ja, jag vet inte varför. Och jag var väldigt rädd för att de andra killarna i klassen skulle upptäcka det. Det var också ett sätt för mig tror jag att närma mig tjejerna ja. Så bytte bokmärken med dem och så där.
Det var lite smart det.
Ja, lite.
Men så var du en lite sån försiktig stille gutt som satt i kroken och samlat på?
Nej, det var jag inte. Jag spelade fotboll väldigt mycket och väldigt länge. Så nej, det var jag inte. Men jag var intresserad av tjejer. Jag var väldigt intresserad av tjejer när jag var liten.
Okej, var? Icke är?
Ja, nu har jag ju kvinnan i mitt liv. Ja. Så henne är jag ju väldigt intresserad av.
Ja, det är så bra då.
Men jag har begränsat mitt intresse till henne.
Men fram till henne så har du varit intresserad?
Väldigt.
Ja. Okej, men då följer vi ut henne samman då. Navn?
Pascal Engman.
Ja, det är hela namnet.
Pascal Carl Orlando Engman Murkio.
Oj, så det var inte någon. Det var där kom den chilenska delen av det.
Exakt, Murkio. Orlando också, det heter min pappa också. I Chile brukar man ju döpa sön, alltså det finns ju fyra generationer som heter samma sak.
Liksom. Ja, jag gör det.
Så Orlando är väl, nej det är inget släktnamn, men det är, min pappa heter det, så jag heter det också.
Han heter Orlando till förnamn?
Ja.
Det är ganska kult namn det då.
Eller hur? Jag skämdes lite när jag var liten över det, men nu börjar jag börjar växa in i det.
Men Pascal, är det svensk på en måte?
Nej, franskt. Superfranskt. Men jag har inget franskt påbrå, utan det var bara mina föräldrar som tyckte att det var ett fint namn.
Ja, så det är inte så vanligt namn i Sverige det?
Nej, jag har aldrig träffat någon tror jag, som heter det.
Nej, okej. Okay. Så det var franska. Så det är franskt, namnet ditt är fransk... Det är väl fransk, spansk, svensk då?
Ja, exakt. Ja. Ett sammelsurium av olika nationaliteter. Kul. Är det här din riktiga gamla klassekamrat?
Ja, det är min äkta. Ja, tusen tack. Här är jag mig. Okej, okay, då går vi vidare till adressen. Du bor i Stockholm?
Jag bor i Stockholm, ja. I Vasastan.
Ja, är det liksom gamla byn lite eller?
Ja, precis utanför de centrala delarna av Stockholm.
Födselsdag? När har du bursdag?
30 juli 1986.
Ja. 86, ja. 30 juli, så mitt på sommaren.
Mitt på sommaren. Ja. Lejon, om du vill veta stjärntecken.
Lejon är samma som mig.
Ja, det är så.
Ja.
Men lejon brukar inte gå ihop så mycket, va? Alltså, man brukar inte tycka om varandra. Här för mig att det står något sånt. Men jag gillar ju dig.
Ja, jag ligger med det. Ja. Men jag tror, för jag snackat på en annan lejon här för kort tid sedan, som också var född runt i slutet av juli.
Och det blev dåligt, eller?
Nej, det blev... Ja, fordi han, jag är född på slutet, alltså 21, rätt före jomfruen.
Ah, okej.
Okay. Så vi är i hver vår ende av löven.
Ah, okej. Okay.
Du är tidigare, jag är senare.
Ja, men det är kanske därför vi funkar så bra.
Ja, det kan vara därför. Okej, vad med hårfarge?
Brun.
Ja.
Det är min riktiga hårfärg. Det är inte färgat.
Det är inte färgat, och inte något grått förlöpig.
Nej, jag har en grå fläck här bak från
där är jag. Mitt på bakpå där. Ja,
ja så fick en spark där när jag spelade fotboll så hårsäckarna dog.
Åh oh, ja, en spark av en fot alltså i fotboll.
Ja. Jag vet inte hur jag fick den där. Jag låg ner på marken och så skulle han sparka bollen och jag skulle nicka den iväg den fast så jag låg på marken och så fick jag hans fot där.
Efter, och då döde hårsäckningen.
Ja.
Så du har en sån permanent gråhet?
Ja, det försvinner aldrig.
Det är väl lite kul att vara exotisk den.
Ja, kanske. En liten del av mig känner mig som George Clooney.
Ja, akkurat i bakom det.
Ja, exakt.
Ja. Men du har ikke noe tynn, begynt å miste håret eller noe sånt?
Ja, lite her. Uppe har jeg en virvel som vekser oroväckande snabbt.
Ja, du har begynt. Ja, velkommen til den tiden der.
Ja, men ja, det finnes jo løsninger for sånt i dag.
Ja, hva da?
Ja, men det vel sånn her... man injicerer vel blod, eller hva faen man gjør. Det jo rena vampyrmetoderna.
Ja, så planter kan man plante.
Ja, men exakt. Det gjør veldig mange i Sverige. Nei, jeg tror ikke jeg kommer gjøre det. Jeg er ikke særskilt fåfeng, faktisk.
Ok. Er det mange i Sverige som injicerer hår i...
Ja, altså, det er en del av det svenske tilståndet.
Er det det?
Nei, det vet jeg ikke. Men det er veldig mye reklam for det på TV. Og, liksom, og det er vel bra at det har blivit liksom... at menn taler öppet om det. Det er vel bra.
Ja, det er kanskje bra det. Jeg vet ikke. Øynefarge?
Blå.
Ja, for der er det ikke noe... Vi skulle tro at det var brunt, kanskje. Det er veldig blå øyne.
Jeg har min pappas farfar i Chile var spansk immigrant och hade blå ögon. Varken mina föräldrar, ingen av mina föräldrar har det, men min morfar och min farfar då också hade det, så därför har jag fått det. Men min farfars far var guldgrävare och hade 56 stycken erkända barn.
56?
Ja, och många säger att det var på grund av att han hade blå ögon då i Chile, så jag har ärvt hans ögon.
Så damen i Chile blev helt tokiga? Eller
ja, det var i början av 1900-talet. Så det var ju väldigt exotiskt då. Liksom. Och sen var han väl charmant, kan jag tänka mig.
Det må han
56 erkända barn. Sen vet ingen hur många liksom, oerkända barn som fanns.
Och med hur många kvinnor?
Ja, det vet jag inte. Men många, antar jag.
Och detta är då, okej, okay, så du har väldigt många släktingar i Chile då?
Ja, och alla bor i samma by. Den här byn är liksom, där är jag släkt med i stort sett alla. Jag känner dem inte, men jag är släkt med dem. Liksom.
Alla?
Ja, alla i stort sett alla. Ja, han är liksom någon sorts stamfader.
Men hur är det att gå runt i den landsbyn där då?
Ja, men jag ser ju väldigt annorlunda ut ändå. Jag är inte lik dem. Jag ser ingen likhet, men med dem. Jag är ganska ljus ändå för att vara chilenare.
Så det är inte som att gå runt på en stor familjefest liksom med alla?
Nej, så exotiskt är det tyvärr inte. Men jag kommer ihåg när vi kom till Chile första gången. Jag bodde där när jag var 15.
Ja.
Och då, just i norra Chile så är det inte så många europeer och så. Så att, då blev man väldigt uttittad. Jag var 15, men då var det liksom 25-åriga tjejer som började ropa efter en. Och så här, åh, dina blåa ögon. Och så att i Chile är de väldigt är de eftertraktade i alla fall.
Ja, hade du det på lite samma måten som din ålderfar då?
Nej, det hade jag inte. Jag hade lite svårt för språket i början och sånt. Och sen kom jag ihåg att jag blev ihop med... Eller, jag kysste någon så här halvkriminell killes tjej och det är en ganska liten stad, så de var på mig rätt hårt efter den incidenten och skulle markera mot mig och jag var 15 år gammal. Så det var spännande tider.
Jag tog det där, eller det blev inte...
Nej, det blev lite slagsmål då på stan. Ja, där är du, i den åldern är man väl också inte så man tänker inte på konsekvenserna. Nej. Så man hamnade väl i slagsmål ganska ofta.
Alltså, du hamnade i slåsskamp med den halvkriminella?
Ja, han tillhörde de här skatergänget. Jag vet inte hur kriminella de var, men då ansågs de väl som ganska farliga på den tiden i den här lilla stan då. Så ja, det kunde bli några skärmytslingar.
Men blev det fick du tagit igen eller?
Ja, jag fick ett slag när jag gick på gatan faktiskt, minns jag. Och sen även 5 år senare när jag var där med min kompis, då kände de fortfarande igen mig, så de jagade oss genom stan och då var vi ändå, då var vi 17, det var 2-3 år senare. Så då fick vi springa in och fly in på en sån här biljardhall jagade av de här skaterna som då var lite för gamla för att vara skater fortfarande. Men de hade inte glömt att jag hade kysst fel tjej.
Bara kysset? Inte något mer?
Nej, inte något mer.
Nej.
Det var på den... Det är ju ett ganska katolskt land också. Så det var... Att komma från liksom liberala Sverige då, som 15-åring, där man... Ja, men, här blir man ju av moskulden och sånt ganska tidigt. Det var liksom no-no där borta. Så det var en besvikelse för mig som 15-årig kille när jag kom till Sydamerika.
Att det var så lite sån stränge på det?
Ja.
Mm. Men hvis du drar där nu, är det skaterna där fremdeles eller är det tryggt?
Vadå?
Hvis du drar ner till den byn nu...
Ja, nu känner de inte igen mig längre.
Nej, det gör
inte. Nej.
Hvor er vi? Vi er på søsken. Har du søsken?
Jeg har 4 syskon. 2 äldre helt eller halvsystrar på pappas sida och sen 2 yngre helsyskon. Där både mamma och pappa.
Ja, som är yngre än det.
Ja.
Så faren din hade 2 från förra för han mötte.
Exakt. Ja.
Möttes de i Sverige eller?
De möttes på ett bokcafé i Sverige 1984.
Morna och faren din?
Ja, ja, exakt.
Och då var han kommit till Sverige från Chile?
Ja, 1973 kom han då i samband med militärkuppen.
Ja, så han var flykting, ja. Rätt och slett, ja.
Exakt. Och sen bodde han då i Sverige, ja, 11 år innan han träffade mamma.
Ja, bor de där, är de fremdeles gift? Lever de?
Ja, ja, de lever. Och de är tillsammans idag.
Och bor i Sverige?
Ja, eller mamma bor ofta i Chile, som är svensk. Men hon tycker så mycket om Chile, så hon brukar vara där med min lilla syster som är läkare i Chile. Och bo hos henne.
Okej.
Så det är mycket
framåt väldigt ja. Internationellt.
Ja. Ja, verkligen.
Okej, okay. Skolan vad hette barneskolan? Alltså skolan du gick på som liten då?
Östermalmsskolan.
Är det i Stockholm?
Ja.
Så du har alltid bott i nästan då?
Ja, bodde på Östermalm då i, eller på Gärdet som ligger ursäkta, bredvid Östermalm. Och gick i Östermalmsskolan som är väl igen lite av en överklassskola.
Icke Östermalm.
Vad sa du?
Vilken skola gick du på? Östermalm, vad heter
den? Östermalmsskolan.
Och den är inte så snobbig där, eller?
Jo, den är ganska snobbig.
Det där?
Jo, det var den. Och vi, det var lite speciellt, för även om vi bodde på Gärdet Östermalm så kom, hade vi inga pengar. Min pappa drev en pizzeria när jag var liten. Min mamma arbetade på socialtjänsten. Så att det var lite speciellt ändå att komma in till liksom de här, jag kommer ihåg min flickvän när jag var 11 år gammal hade en helikopter som hon ville komma till vårt land.
Eller, oj, familjen ja. Hade ett helikopter?
Ja, så frågade, någon gång hade vi min familj hyrt ett hus och skulle hon komma och hälsa på oss. Så ringde hennes mamma till min mamma och frågade om hon kunde landa helikoptern på ängen utanför.
Okay.
Så, ja.
Men igen, din flickvän och du var 11 år?
Ja.
Det har varit mer flick.
Jag känner det. Jag framstår som jag har haft fler flickvänner än vad jag haft, tror jag. Eller, nej, så här. Jag har alltid haft flickvänner. Jag har väldigt få singelperioder. Du hör ju, redan när jag var 11 liksom, så var jag upptagen. Och du var ihop i 2 år ändå. Så jag har också alltid hållit i länge.
Ja, så det var seriöst väldigt tidigt.
Väldigt seriöst, skulle jag säga. Sara Brolin, om hon lyssnar på det här. Ja, men jag skulle säga att vi var väldigt kära.
Det var det.
Så det är som man är när man är 11.
Ja, jag husker att jag är ju kär. Ja.
Ja, man blir väldigt kär. Ja, man man tror att man aldrig kommer hitta någon annan.
Nej, men och så blev det slut när du var 13 eller så?
Ja, vi var ihop mellan jag var 10 till jag var 12 kanske.
Och var det hon som gjorde slut eller var det du? Eller?
Jag tror det var hon som gjorde slut tyvärr. Hon blev ihop med en kille som vars föräldrar ägde Gröna Lund, tror jag.
Wow, ja. Så hon med helikopter?
Ja, exakt.
Är de samman den dag idag, kanske?
Nej, det är de inte.
Nej. Okej, så du var tidlig ute med att ha kärster, men var du glad i något fag på skolan? Var det ett fag du likte bättre än de andra? Det morsomste faget?
Ämne?
Ämne, ja.
Ah.
Eller ja. Mm.
Ja, svenska tyckte jag väldigt mycket om och historia. Fortfarande min mest realistiska dröm av de yrken jag vill ha var väl när jag ville bli arkeolog efter att ha sett Indiana Jones i och för sig, så det var inte så realistiskt. Men just historia har alltid fascinerat mig.
Okej, okay. Så du läste historia eller?
Ja, hela tiden. Ja.
Och fremdeles?
Ja, nu för tiden läser jag inte så mycket historia. Nu läser jag mest romaner, ska jag säga.
Ja.
Så, men historiska romaner gärna.
Okay. Det kedligaste faget?
Vadå?
Kedligaste, tråkigaste faget.
Ämnet? Mm. Aha. Något naturvetenskapligt. Jag tyckte matte var ganska roligt, men kemi och fysik har aldrig tyckt särskilt roligt.
Du, bara för att jag glömmer det. Dere får varm mat på skolan, ikke sant? I lunchen? I Sverige?
Ja, där får vi mat, ja. Ni får inte mat,
nej. Nej. För det är, alltså det lärde jag som vuxen, att man i Sverige får varm mat varje dag.
Väldigt god mat också.
Det är så deilig det må vara.
Ja, favoriträtten som nästan alla svenska barn har, eller antingen älskar man den eller så hatar man den, men det var fiskpinnar med filsås och potatis som man får varje tisdag eller onsdag i stort sett i varje skola.
Fiskpinnar med filsås, vad är det för något?
Alltså det är en sås som... Alltså det är en sån här svenska staten som har laborerat fram en jävligt god sås.
Ja, den är god.
Den är så jävla god. Ja. Jag försökte själv alltså, hitta ingredienserna och sånt. Jag tror det är ganska många som gör det. För när jag har berättat att jag har fått fram ingredienserna nu som är... Vad är det nu? Jag tror crème fraîche, majonnäs, lite ketchup.
Ja.
Dragon, tror jag. Nej, inte dragon. Nej, jag minns inte. Ni får googla upp receptet på filsås. På en klassisk svensk statlig filsås.
Och då satt det och spiste med kniv och gaffel. Ja. Och...
ja.
Väldigt civiliserat, väldigt sån kontinentalt.
Du låter förvånad över hur civiliserade vi är öster om gränsen.
Ja, men har du varit i Norge och sett en norsk lunch alltså med matpacker som man packar upp och där ligger någon gamla brödskivor och...
Ja, jag har talat om det.
Det är mer barbariskt.
Ja, verkligen. Det är som när vi i Chile till exempel. Jag gick på ganska dyr privatskola, men man var till och med tvungen att med sig toapappret.
Nej, oj, är det sant?
Alltså, så alla hade med sig liksom en rulle med toapapper.
Okej, okay. Ja, det är ända värre än i Norge. Då.
Ja, verkligen. Så det finns de som har det sämre.
Ja, det är gott att veta. Okej, men det tänkte inte du så mycket på säkert, för mat fick man ju bara.
Mat fick man, det var självklart.
Men för det också, inte bara det för barnen är det deilig, men det är ju också för föräldrar som slipper att tänka, vad ska jag laga till lunch till barnen mina?
Ja. Nej, men och maten är ganska god. Alltså, jag tycker maten var jätte... Jag gillar ju mat också, men jag tycker maten i skolan var väldigt god. Pannkakor på torsdagar och lapskojs ibland och köttfärsbiffar fick vi. Nu känner jag hur norska skolbarn dreglar när jag nämner de här läckerheterna, men så är det.
Men det är alltså då van med att ha varm lunch som man tar med sig resten av livet, ikke sant? Spiser du varm lunch nå?
Ja, verkligen. Ah, ni äter inte lunch här eller?
Jo, lunch, men inte nödvändigtvis varm. Nej.
Nej, jag äter alltid varm lunch.
Jag är, vad heter det, avundsjuk på den där genen där. Jag spiser ju varm lunch nå, så mye jag kan da. Där kan vi bli bedre i Norge. Mine interesser är nästa. Och det är nåværende interesser.
Nu?
Ja.
Ja, vad har jag för intressen? Ja, men det är väl att... Jag kollar väldigt mycket på amerikansk fotboll nu av någon konstig anledning.
Oh, ja.
Som jag började med för 6 månader sedan. Jag såg en dokumentär om Arizona Cardinals och sen tänkte jag att jag ska försöka se en match. Och sen hela hösten var jag helt besatt av amerikansk fotboll. Jag såg alltså, det är väl 10 matcher varje vecka. Jag såg varenda en. Alltså varenda jag såg. Jag måste ha sett 150 matcher på 3 månader. Jag blev helt besatt i det.
Varför det då?
Jag vet inte. Jag förstår fortfarande inte spelet riktigt. Eller det gör jag ju nu mer. Men det var något så här... Jag hade sett på vanlig, riktig fotboll, eller europeisk fotboll så länge. Ja. Och började bli ganska trött på det. Och sen när jag hittade det så var det alltså, en passion verkligen. Så jag köpte hem... Jag var jättetönt. Jag beställde hem liksom matchtröjor från USA. Ja, ja. Och kepsar och sånt. Så min flickvän skrattar ganska mycket åt mig. Och det får hon göra, för jag förstår att det ser töntigt ut.
Ja, men tar du på där kepsen och matchtröjan då?
Tyvärr, ja.
Ja. Så sitter du, men vilket lag var det, sa du?
Arizona Cardinals. Men det var bara dokumentär jag såg. Jag har ju inget favoritlag.
Ja,
jag har ju alla olika tröjor. Oh, ja. Jag köper dem jag tycker är snygga, liksom.
Och så tappar du bara den tröjan till det laget som spiller kamp?
Ja, i stort sett. Okay. Och det är töntigt, men man måste få de perioderna i livet också. Ja. Man känner sig lite manlig och grabbig och sitter och kollar på liksom, amerikansk fotboll iklädd i en amerikansk fotbollströja.
Sitter du alene då, eller?
Ja, det gör jag. Ja, min flickvän skulle
aldrig... Det är inte någon kompis på besök eller det?
Nej.
Men dricker du öl då?
Nej, alltså jag dricker aldrig öl framför TV:n. Jag utvecklade också lite av ett matmissbruk. För att det är någonting med amerikansk fotboll, de här pauserna, som gör att man blir jävligt hungrig hela tiden.
Jag
tror det är uttänkt. Det är liksom en industriell grej som de tänkte ut där borta. Så jag åt nachochips, drack liksom 1,5 liter cola och tryckte i mig havrebollar.
Havrebollar?
Ja, och sen kebab. Om det var sent så gick jag och köpte en kebab som jag satt åt mitt på natten och kollade på den jävla fotbollen.
Ja, för det går mitt på natten. Det.
Ja, men jag köpte något så här paket så jag kunde se matcherna när jag ville.
Okay.
Så jag satt liksom från morgonen ibland och kollade på matcherna.
Men var det bara detta du gjorde där i tillägg till att vara småbarnspappa?
Nej, men min vakna tid liksom.
Vakna tid?
Ja, när han sov så var det här jag gjorde. Men det var också att få koppla av från skrivande, tror jag. För att slippa använda hjärnan är också ett privilegium ibland. Eller det är ett privilegium att slippa använda hjärnan, slippa tänka. När du skriver en berättelse måste du tänka, du måste vara så här proaktiv, du måste skriva något nytt, du måste skapa saker. Och att bara få sitta och se liksom 22 stora killar springa in i varandra och jaga en boll, det är också en njutning.
Men för det är ju vanskligt för många av oss europeer att skönna varför det är så, för den amerikanska fotbollen är så, och så är det kort intensivt och någon som sparkar och så löper och slåss, och så är det färdigt, så är det långa pauser.
Ja. Och då äter man.
Det är där man äter det.
Nej, men det är någonting, det är ett otroligt smart spel också. När man börjar se det så börjar man se mönster, man börjar se löpningar. Man börjar liksom bli den här hobby, liksom, kommentatorn för sig själv då. Nej, det är om något år kanske jag kan så här, sätta ord på känslorna. Ja. Men det var en kärlek jag fann i den sporten. Som jag nu, och säsongen är så kort, den är 5 månader, så nu är liksom 7 månader kvar tills det är dags igen.
Så nu för nu är det inte säsongen?
Nej, så nu sitter jag bara och väntar.
Vad ser du på något annat, eller vad?
Då kollar jag mycket fotboll. Jag spelade fotboll till jag var 17.
Ja.
Och var liksom, som alla killar drömde jag väl om att bli fotbollsproffs. Liksom.
Ja.
Så jag konsumerar väldigt mycket vanlig fotboll nu i väntan på den amerikanska fotbollen ska dra igång.
Ja, är det svensk fotboll eller engelsk?
Nej, absolut inte svensk fotboll. Jag uteslutande brittisk fotboll, eller spansk ibland.
Okej. Okay. Chilensk fotboll?
Nej, alltså... Jag har ju ett favoritlag i Chile, La Universidad de Chile. Ett av de största lagen liksom, som, jag vet inte, Molde eller Rosenborg. Rosenborg här.
Ja, ja.
Nära så är Rosengård, men Rosenborg såklart.
Ja.
Men jag tycker inte heller om att gå på matcher.
Okay.
Jag tycker inte om att ha så mycket människor runt mig. Jag såg United, Manchester United, mitt favoritlag i Europa League-finalen i Sverige för 2 år sedan. 3 år sedan var det. 4 år sedan kanske.
Mm.
Jag kände bara... När jag satt där på läktaren tänkte jag bara, jag hade hellre sett där hemma framför soffan.
Oh ja. Varför det?
Jag vet, jag tycker inte om... Gillar du fotboll?
Nej, som passar.
Ja, men på läktare så är det liksom 90% män som står och skriker liksom könsord och analyserar spelet och tror att de så här, ja, men får utlopp för känslor som de inte får utlopp för hemma.
Ja, nettopp, är det som är lite dejligt nu?
Ja, fast... Nej, jag tycker att jag gillar det inte bara. Alltså, jag förstår människor som uppskattar det. Men det är inget för mig bara.
Varför du utlöp för de följelserna?
I skrivandet mycket. Sen boxades jag ett tag också. Då fick jag mycket utlopp för det.
Ja.
Thai-boxing eller kickboxing var det.
Mm.
Men jag var så jävla dålig och jag hatar att vara dålig på saker som jag tycker är roliga. Så jag lade ner det till sist.
Okej. Okay.
Jag var väldigt gammal när jag började. Alltså det här var förra året. Innan jag började med amerikansk fotboll så boxades jag väldigt mycket.
Du fick mycket juling, helt och sett?
Nej, det var ju bara liksom jag och en tränare.
Okej, okay, du gick inte i kamper och sånt?
Nej, för guds skull. Nej, det, jag är inte gjord för det. Jag skriver om sånt, så jag skulle aldrig kunna...
Därför är det vi kan få det ut genom skrivningen. Det är ju en kanal det då.
Ja, verkligen. Nej, men sen styrketräning ganska mycket. Det tycker jag är roligt. Jag är inte längre, för, inte sedan Benjamin kom så mycket, men innan dess tycker jag det var roligt. Och då får man utlopp för det och rensa skallen också. Jag tycker mycket mentalt som är, träningen är mycket mental för mig liksom. Att koppla bort skrivandet, som jag sa innan.
Vad med tv-serier och sånt, ser du på det eller?
10 år efter alla andra har jag just nu upptäckt Mad Men, som jag är helt besatt av.
Ja, det är
otrolig serie, om ni inte har sett den, men jag tror de flesta har sett den. Kolla på Mad Men, Succession såklart.
Ja.
Jag tycker du skapar ju tv-serier.
Yeah.
Jag tycker det är bland det liksom finaste underhållningen vi har. Alltså jag vet att jag skjuter mig själv i foten som liksom gammal bokförfattare. Men det är svårslaget med en riktigt bra tv-serie.
Men jag tänkte ju på den här att det är ju inte något i vägen för att laga film eller tv-serier detta här.
Nej.
Har du det i bakhuvudet när du skriver eller?
Nej, men jag skriver... Eftersom jag inte har någon teoretisk utbildning kring hur man skriver böcker så kollade jag mycket på just tv-serier, hur man bygger dramaturgin. Jag tror att du som tv-serieförfattare kan känna igen mycket av det med cliffhangers och de här bågarna, olika berättarperspektiv.
Ja.
Men det var också ett sätt för mig att få... Alltså jag ville också bli författare för att ingen av mina killkompisar läste böcker. Jag tänkte, hur fan får killar att läsa böcker?
Mm.
Och tänkte att dagens liksom, unga är vana vid att konsumera historier genom tv-serier... Så, då kan man också skriva böcker som om det vore tv-serier och då få unga att läsa. Och särskilt unga män som jag tycker behöver läsa. Och det har lyckats med, det är väldigt många unga killar som har av sig till mig och säger så här, jag hade aldrig läst en bok innan jag läste in, men nu läser jag böcker. Okay. Och det är nog bland det finaste man kan få höra som författare, att man har lyckats locka in någon i läsningen. Det gör mig otroligt stolt och lite rörd varje gång.
Ja, det känner jag. Men varför är det så bra att läsa egentligen?
För att du utvecklar någon sorts empati för andra människor genom att läsa romaner. Du kan sätta dig in i andra människors liv utan att ha levt dem själva, vilket jag tror är väldigt viktigt för hela samhället. Men sen också, kunskapen att läsa, att vara en bra läsare oavsett om du läser roman eller fakta, det är liksom, på så sätt kan du tillskansa information om du ska plugga eller om du bara ska bli en bra samhällsmedborgare som har påläst kring vad som händer i samhället. Jag har en stiftelse som i Sverige där vi delar ut pris till en person som gjort mycket för läsningen bland unga.
Du har en stiftelse?
Ja.
Som du har laget själv?
Ja, exakt.
Oj.
Och där... Vi hade ett möte nu med några intressanta personer som hade idéer hur vi ska utveckla det här. Och då berättade en lärare bland annat att anledningen till att svenska elever inte går så bra, inte, alltså att skolresultaten sjunker inom liksom matte till och med, beror på att svenska elever idag är så dåliga på att läsa att de inte förstår frågorna, mattefrågorna.
Och det skönner inte meningen i sättningen, vet du?
Nej, men de har så dålig läsförmåga många att de förstår alltså inte frågorna i matematiken ens, vilket är liksom två rader eller en rads fråga. Och det är ju skrämmande.
Då börjar det bli dåligt ställt.
Ja, det är skrämmande. Och det är därför jag startade stiftelsen också, för att få för att premiera människor som lär unga människor att läsa eller locka dem till att läsa.
Fan, du har egen stiftelse och det är ju väldigt... Det ser ut som du är 70 år.
Ja, men du ser, jag är
gammel man i en ung kropp.
Ja, exakt så. Den har bara funnits ett år, den här stiftelsen. Vi delade ut första priset i maj och nu ska vi dela ut igen i maj, så det blir andra gången.
Då sitter du och någon andra och bestämmer vem som ska få dessa pengar.
Ja. Jag och en kommitté helt enkelt.
En kommitté.
Av olika människor som jag liksom tycker är kloka.
Rått. Var har vi egentligen? Jo, mina intresser är vi.
Ja.
Har du andra intresser som du har lyst att nämna här?
Ja, men läsning. Jag läser ju mycket.
Ja, det gör
du. Läser mycket, men sen alltså umgås med familjen. Jag är så otroligt kär i min flickvän.
Ja.
Efter 5,5 år så är vi liksom, jag är med henne varje dag, i stort sett varje vaken timme, utom när jag kollar på amerikansk fotboll.
Ja, ja.
Men så det är väl någonstans ett intresse att vara med henne, om man får säga så.
Vad heter hon?
Linnea.
Ja. 5,5 år?
Ja.
Är det icke gift?
Nej, icke gift.
Ska du gifta dig?
Vi tänkte det innan vi fick barn, men nu när vi har fått barn så känns det så sekundärt och så jobbigt att börja hålla på och gifta sig. Liksom. Ja. Men jo, jag vill gifta mig med henne. Det kommer vi göra någon
en gång.
Ja.
Ikke noe hast.
Nej.
Okej, okay, då ser vi det. Vara med Linnea och amerikansk fotboll.
Ja.
Det är bra, det är intressant. Okej, okay, då nästa spørsmål här, Pascal. Jeg liker mest.
Vad då?
Jeg liker mest.
Vad jag gillar mest?
Ja, gillar mest, ja.
I världen, eller?
Ja, det står bara jag lika mest. Du kan välja.
Vad har du skrivit?
Jag har skrivit pannekakor och flickor. Det kan väl kanske gå för dig.
Ja, men jag ser väl Linnea då och en riktigt god kebab.
Ja, en god kebab, ja. Säger du kebab?
Vad sa du?
Säger du kebab? Vi säger kebab i Norge.
Aha, kebab. Ja, vi säger kebab.
Kebab, det är så riktigt egentligen.
Ja, lite mer orientaliskt uttal.
Okej, så det är du väldigt glad i.
Älskar kebab. Kebab och pasta, det lever jag för.
Ja. Vad är en god, liksom, hvordan är en god kebab för dig?
Mycket sås.
Ja.
Framförallt, alltså, tyskarna kan ju göra kebab.
Oh, ja.
Har du ätit en kebab i Berlin?
Nej.
Det borde ni servera i skolorna på Norge, kan jag säga.
En tyska kebaben. Och vad smakar så gott med den?
Jag vet, det är liksom det är köttet, salladen, såsen och det här brödet som är varmt dessutom. Alltså jag var i Tyskland på bok, som jag är här i Norge för 1,5 år sedan kanske.
Ja.
Eller var det 2 år sedan, jag minns inte. Någon gång innan pandemin i alla fall.
Ja.
Och jag var där i 2 dagar och jag tror jag åt 8 kebab. Alltså jag smet iväg varenda paus, mitt förlag liksom gav mig paus, åt jag en kebab. Jag mådde inte bra efter den resan.
Men det hördes lite mycket ut.
Ja, men jag passade på helt enkelt. Vilket man måste göra när man är i Berlin. Vissa går till Bergenheim. Jag går runt och hittar kebabställen.
Men spiser du kebab till frukost och sånt, eller?
Nej, frukost äter jag alltid en leverpastejs smörgås och ett kopp kaffe. Men sen äter jag kebab. Men nu äter jag inte lika mycket kebab som jag gjorde förr, för att Linnea är vegan dessutom. Men, men annars kunde jag nog smälla i mig en 4-5 kebab i veckan, tror jag.
Ja, det är så nästan varje dag.
Ja. Får jag ta en toalettpaus bak?
Ja, jag måste på toaletten.
Får jag göra det snabbt bara?
Jag bara
du kanske märkte att jag pratade väldigt mycket snabbare nu. Det är för att jag kissnade.
Ja, jag sitter och väntar så länge. Så, är vi tillbaka?
Tillbaka efter toalettpausen.
Det gick rätt. Du fann fram?
Jag fann fram.
Ja. Ok, vi er på jeg liker minst, gillar minst.
Åh, det kan man ju vara så här tråkigt politiskt korrekt. Ja, vad gillar jag minst? Vad brukar folk svara på det? Det är otroligt, det är en otroligt svår fråga att, så här, för att man vill ju vara underhållande på ett sätt. Mm. Och sen samtidigt vill man ibland också vara lite seriös.
Du kan säga det du tänker på. Egentligen du ska inte tänka att det ska vara underhållande eller seriöst eller att det vad är det första du tänker på?
Vad tycker jag inte om? Ja, men jag tycker inte om krig. Men jag har svårt för när människor, när fysiskt starkare människor ger sig på svagare människor, oavsett liksom män som ger sig på kvinnor eller en större kille som ger sig på en mindre kille. Jag har svårt för liksom när man använder sin fysiska överlägsenhet för att skrämma eller hota andra.
Ja. Är det något speciellt att tänka på då?
Nej, men det går väl igen i allting. Det är som att säga att Ryssland invaderar Ukraina som ett mindre land eller de liksom fega män som bankar på sina hustrur hemma. Mm. Just det, kanske för att jag är fortfarande ganska kortvuxen, men jag var ganska liten när jag var yngre också som barn. Jag tror att det där sitter ganska djupt att så här, man kan identifiera sig då med den liksom fysiska underlägsenheten man då hade.
Ja.
Och använda den för att finna, för att känna någon sorts empati för människor som är utsatta för liksom fysiskt våld från starkare personer, helt enkelt.
Blev du utsatt för något sånt, eller?
Nej, det blev jag faktiskt aldrig. Jag var... jag hamnade i slagsmål ganska ofta när jag var liten, kom ihåg. Men jag stod mig nog ganska bra ändå, trots min storlek. Men det var väl någonting med det här att vara minst, att man kanske då trodde att man var tvungen att stå upp för sig själv hela tiden.
Ja. Så du kan sympatisera eller känna dig igen i det att vara en mindre, fysiskt mindre?
Ja, det kan jag göra. Och det behöver inte vara bara fysiskt mindre, men fysiskt svagare. Svagare.
Mm. Okej, ska vi säga böller? Ska vi säga det? Böller? Folk som är böller?
Böller. Ja, mobbare.
Ja, på en måte. Folk som är plager, eller som är fysisk.
Ja, exakt.
Som plager andra. Ja. Enten det är Putin eller den i skolegården.
Ja, exakt så.
Skriver böller. Sista spørsmål, Pascal, det är vad jag helst vill bli, och du då måste du liksom välja något annat då än att vara författare.
Måste jag det? Alltså det är, för jag tänker ofta på det att det finns ingenting annat på jorden jag hade velat göra.
Nej, nu måste du det.
Nu måste jag det. Då är det ju fotbollsspelare såklart.
Ja. Alltså en svensk fotboll på sig, eller?
Ja, europeisk fotboll, inte amerikansk fotbollsspelare. Det skulle jag inte klara. Jag skulle inte kunna bli fotbollsspelare heller, så ingen missförstår mig, men det är nog det jag ägnade liksom mina 15 första år i livet åt att drömma om att bli. Yeah. Och det sitter väl kvar än idag att man tänker så här, man skulle kanske försökt, inte för att man hade lyckats, men så här, det finns något så vackert med liksom, och enkelt med fotboll som man kanske inte har som författare, där många saker är svåra. I fotboll är det svårt på andra sätt, men du liksom, det är så tydlig sport. Bollen ska in i mål.
Det är väldigt tydligt om du lyckas eller inte.
Det är det också, framförallt.
Var skulle du spela? Och var på banan?
Jag är ju lite för kort för att vara mittback, men det var ju det jag var. Mittback alltså. Och jag hade spelat i United, vilket jag fortfarande som 35-åring ibland om nätterna drömmer att jag gör.
Ja.
Och varenda gång vaknar jag på är besviken.
Oh, ja.
En gång gick jag på riktigt i några timmar och trodde så här, har jag spelat i United eller inte?
Du var helt säker?
Nej, jag var inte helt säker, och det säger ganska mycket om min fantasi, hur mycket jag lever mig in i saker och ting, tror jag.
Så det är en reell dröm framdeles, det är bokstavligt talat.
Ja, verkligen.
Då skriver jag mittstopper på United där.
Ja, perfekt.
Det var det jag hade av spørsmål till dig, Pascal.
Tack, supertrevligt att jag fick komma. Ja. Du är en väldigt duktig intervjuare, måste jag säga.
Ja, tusen tack.
Du är verkligen.
Duktig, och väldigt hyggelig att ha dig som gäst.
Ja, men tack.
Lycka till med boken, det är Enkene, som man kan nå köpa i norska butiker.
Ja.
Vad ska du nå? Spisa kebab eller?
Har du något tips här omkring? Ja. Jag ska på lunch med förlaget nu. Det står Bristol. Det låter inte som ett kebabställe.
Nej, det är inte ett kebabställe, men det är någon kebabställe på vägen dit som kan gå in.
Ja, men jag kanske smiter in då på vägen. Vi får se.
Tusen tack och god lunch.
Tack.
Moderne media. Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Klokka 7 om morgenen, tirsdag den 9. april 1940. Det en telefon som ringer. Det hjemme hos banksjef Andreas Lund på Lillehammer. Andreas Lund tar telefonen, og den som ringer sjefen hans. Det sentralbanksjef i Norge, Nikolai Rygg. Rygg forteller Andreas Lund at Norge i ferd med å bli invadert av tyskerne. Nå gjelder det å få reddet Norges gullreserve. Så lett skulle det ikke bli. Gulltransporten. Den utrolige historien om hvordan Norge så vidt klarte å redde Norges gull unna tyskernes klør. Gulltransporten en miniserie som tidligere har blitt publisert i Untold. Men ut mai vil du få tilgang til denne, samt en rekke andre miniserier og ukentlige episoder av Moderne Medias podcaster. Hvis du liker det du hører, bør du laste ned Untold eller gå til untold.app for å starte ditt abonnement i dag.